Hej och välkomna till den andra Astra-podden, en podd om samhälle, kultur och feminism. Jag heter Katarina Salo och med mig har jag Mia Haglund och Ylva Ranken-Lutz. Och i det här poddavsnittet så ska vi prata om resande, om hållbart resande, feministiskt resande. Resande helt enkelt ur en feministisk synvinkel. Och jag tänkte börja kanske med att be er berätta lite snabbt om er själva och vad ni har för förhållande till att resa. Ylva, om du börjar.
Jo, resande för mig är nog jätteviktigt. Det måste jag börja med att säga. Jag kan säga att de senaste kanske 10 åren har jag funderat hemskt mycket på hållbart resande. Att vad innebär det? Och hur kan jag resa med gott samvete hållbart? Och det är helt klart att det är en otroligt svår fråga. För att genast när du sätter dig på ett flyg så är det inte hållbart. Och då kan man fundera över hur viktigt det är att vi flyger och hur viktigt är det att vi flyger. Alltså flyga gör jag främst när jag ska så långa sträckor att tåget bara så otroligt i vårt ganska hektiska vardagsliv. Omöjligt nästan. Så då är nästan beslutet att ska jag eller ska jag inte alls resa. Ja, så det är intressant. Så det har jag tänkt mycket på. Men resande är nog jätteviktigt. Och jag är en sån där person som jag tycker om flygplatser. Jag tycker om tågstationer. Jag tycker till och med om, har jag märkt när jag reser med bil, de här märkliga reststops på vägarna. Bara på något vis, bara för att där är folk på väg. Och jag är lite nomad, tror jag. Jag är bara sån. Så att, ja. Så det resande är nog en viktig. Sen är jag den som också hemskt gärna, liksom jag har nog ro när jag kommer till ett ställe och också hemma och sådär. Det är inte det, men ändå behöver jag ha det här, liksom att jag kan röra på mig.
Alltså resande har alltid varit en jättestor del av mitt liv. När jag var barn så jobbar båda mina föräldrar på flygbolag, på 2 olika flygbolag, men på flygbolag. Och jag har faktiskt fått resa nästintill kostnadsfritt tills jag var 23, nu är jag 30. Så jag har av den orsaken också rest ganska mycket som barn och ung. Och sen nu så har jag igen ett jobb som kräver att jag reser minst en gång i månaden. Och när man reser så mycket så blir det ju också en sån där grej, alltså det som du, jag våndas också med den här tanken på det ekologiska perspektivet såklart, och det har jag liksom gjort en längre tid. Men nu har det också blivit en sån där grej att man tänker att till exempel när jag reser ganska mycket till Stockholm så har man ju ett val att resa mellan båt eller mellan flyg, och det har nästan blivit en sån där, men vad orkar man? Att orkar man liksom ge den en arbetsresa som egentligen för ett möte som tar kanske en halv dag eller en dag, så blir det sen nästan 3 dygn om man ska åka med båt jämfört med flyg och så vidare. Men det här, men att resa, det liksom, det är mycket större än bara, alltså än den där resan i sig, att just den där möjligheten att upptäcka nya ställen, nya människor, nya kulturer och smaker och dofter och på något vis bara så här sätt att se på världen, så det är ju otroligt berikande. Men samtidigt så är det ju liksom, jag funderar på det en del just ur ett klassperspektiv, att vem är det som har möjlighet att göra resor och hurdana resor gör olika människor och liksom att det här, att vad, vilka delar ser man av världen, och jag ser nog resande som en ganska stor sån klassmarkör, men vi kan säkert komma tillbaka till det.
Ja, jag har bara rest i Sverige när jag var liten. Jag var säkert närmare kanske 20 före jag åkte någon annanstans än liksom så, till Norge tror jag var en gång. Men det där, men efter att jag blivit så att säga vuxen, så har jag nog, då har jag börjat resa. Då har jag haft möjlighet och haft råd att resa helt enkelt. Och jag reser egentligen av den orsaken att jag mår bra av det för att det är så mörkt och kallt i Finland. Alltså helt enkelt få till solen någonstans. Det är därför jag reser. Och sen också att jag har kompisar på liksom många olika ställen runt om i världen. Men det som fick mig att liksom börja tänka på resande ur ett så här jämlikhetsperspektiv var egentligen ganska nyligen när jag och min fru reste till Indien. Och vi var där i 3 veckor. Och jag har aldrig varit i Indien förut, så det var liksom, det var ju, allting var jättenytt. Asien har jag nog rest tidigare, så det var ingen sån stor kulturchock ändå. Men ändå det här att resa som HBTIQ-person till ett annat land, det liksom till ett land, ska vi säga, som inte ett västerländskt land eller ett europeiskt land, så det var väldigt jobbigt. Och inte bara det, utan sen när man också tänkte på liksom den här miljöaspekten som är så annorlunda i Indien mot vad det är här, så då började jag fundera att herregud, det finns ju jättemycket saker som vi måste tänka på när det kommer till resande. Och jag vet, vi hinner ju säkert inte ta upp alla de här aspekterna under den här timmen, men det där... Men jag vet att Ylva, att du jobbar med helt enkelt hållbart resande. Vad kan vi göra? Alltså, är det okej att vi reser så här mycket? Det här är en jättestor fråga, men är det okej? Ska vi resa överhuvudtaget?
Jo, alltså lite över ett år sedan så joinade jag ett par killar i Stockholm som sökte andra som var intresserade av hållbart resande för att skapa en... Först tänkte vi det skulle nog bli mer av en hållbar resebyrå, alltså inte in real life men online. Men sen så har vi utvecklat det till en plattform, en online-plattform där resande och reseskapare träffas och en community. Och det roliga är att den lanseras nu här på helgen. Har vi blivit lovade av, vi är en grupp på 9-10 personer som tillsammans då håller på att fundera just på de här frågorna. Och vi är en hemskt, de två som liksom tog initiativ. Jag har hela tiden haft en sån här tanke att jag vill jobba med det här. Men det där liksom att jag har tagit initiativ till andra projekt, men det här var bara en sån där sak som var där någonstans. Och sen hittade jag deras sån här anrop på andra, så jag hoppade på. Och deras tanke var då att alltså de åkte runt världen under ett år. Liksom,
alltså de svenska
killarna då, de for Nedim och Anton, de åkte runt ett helt år efter att de hade blivit färdiga ingenjörer på KTH i Stockholm. Och hade ju andra planer än att jobba med det här. Men det förändrade deras liv så mycket att de började tänka på hållbart resande och hur vi kan... De hade mycket couchsurfing, eller nästan endast tror jag, vilket betyder att du får hemskt mycket av många människor. Och de funderar på hur kan vi ge tillbaka, att det här var människor med många med hemskt lite resurser som gav. Och liksom det här otroliga gåvan att få någonting runt på alla de ställen de reste. Nu i alla fall, så det ledde till det här och sen... Har vi då varit, vi är flera som har joinat dem som alla jobbar med olika, det är mänskliga rättigheter, det är antropologi, jag är sociolog och sen också IT-personer och folk som liksom, och en miljövetare också. Och då har vi, det här är just det som vi jobbar med hela tiden, men vi har ändå kommit till, eftersom vi nu har hållit på över ett år också, inte gett upp, så har vi kommit till att vi ska resa, vi tycker att vi ska resa, den som vill förstås och brinner för det. Och jag har samma som du också med det här med att jag, alltså det här klimatet är, jag åker liksom inte bort i flera månader, men det skulle jag också kunna göra. Men det är mycket som binder oss här också. Men visst, alltså ja, det här tiden så är nog jättesvår för mig också. Men vi har kommit till liksom, vi har kommit till att folk behöver mötas och förståelse. Alltså besöker du en annan kultur, bor i ett annat hem eller blir visad av en lokal guide eller allt det här som vi upplever om vi inte läser så här all inclusive. Så då, det är så förståelse liksom, det är grunden till förståelse. Du kan göra det också i Finland, du kan prata med en flykting eller så, men det ger liksom en så djup förståelse för den kulturen och man kan lättare gå i deras skor. Alltså. Så att man förstår bättre den kulturen om man har liksom besökt den. Sen är det här med, alltså det som man alltid kommer tillbaka till är då miljöpåverkan. Mest kanske då egentligen transporten, men inte enbart, men transporten. Och då har vi också, vi har liksom utvecklat en ganska mycket ingående, kan man nog egentligen säga, policy. Där vi försöker säga att om vi ska resa så man kan göra så här som jag också gör, för jag åker då på möten till den här gruppen också, kanske en gång i månaden eller varannan månad. Och då är det, tar jag oftast båt, men inte alltid. Men jag försöker i Norden liksom att ta åtminstone till Sverige. Så det är en sak att alltid fundera över det här med transporten, och sen när man är på plats, att hur kan man liksom transportera sig runt med så lite miljöpåverkan som möjligt. Men sen också när du är där, så finns det hemskt mycket, om vi tänker på, om vi nu säger att jo, vi ska resa och jag utgår från det, så då kan man ju på plats tänka på hemskt många saker. Alltså det som miljöaspekterna talas det ganska mycket om, och då är det just transporten. Det är också till exempel att stödja platser som erbjuder vegetarisk mat. Vi vet ju att vegetarisk liksom mat baserat på vegetarisk mat eller vegan mat är ju mycket, mycket påverkar miljön mycket mindre när den produceras. Men sen också att jag har varit i Venedig nyligen till exempel, och jag hade ganska dåligt samvete, men det är en helt underbar stad och jag ville uppleva den. Men det är ju en stad som är totalt överexploaterad. Jag hörde nu att Barcelona är det också, att de försöker minska för att det är för många människor som kommer dit. Så att sådana här frågor kan man ju också tänka på liksom att och sen, så det är liksom den här miljö, och det är ju kultur är ju också miljö på det sättet. Men sen det som vi tycker är viktigt är just att vi försöker nu när vi, det är alltså vår plattform blir där resande och researrangörer, inte något stor arrangör, det kan vara liksom både större och mindre, det kan också vara en reseskapare som vill ta vänner någonstans eller visa till exempel en invandrare, vi har funderat ganska mycket på det här, en som inte är född här, vill ta folk kanske hem och visa, härifrån kommer jag. Att liksom det här att visa var jag är lokal så att säga. Så det kan man också liksom. Men att stödja lokala arrangörer, och det är liksom, det är hållbart. För att då får de pengarna, alltså det är ekonomiskt hållbart. Och då kan vi också ha lite, då har man också lite mera kanske direkt koll på hur den här, alltså de kanske har ett litet företag själv, så de lever liksom, alltså de är inte anställda av en hotellkedja som, och kanske får en undermålig lön och sådär. Så det tror jag är liksom, och det är ju då både ekonomiskt och socialt liksom stöder det, och om du stöder lokalbefolkningen på det sättet. Så hela den här liksom, att vi vill, vår slogan är lite så här att ge tillbaka turistindustrin till lokalbefolkningen på alla de platser där så här, så det är liksom, ja, nåja.
Jag tycker att det här låter som ett jättefint initiativ, och jag tror att det här är någonting som säkert alla, just när vi som sitter här och diskuterar, säkert skulle både göra och också är kanske sådana som precis letar efter sådana här former att resa. Men sen här tänker jag igen att när det blir ett sådant här liksom värderande av att okej, att det här är ett lite bättre sätt att resa. Att det är lite bättre att man tar reda på, att man skaffar sig just en liksom lokal, fast till exempel då guide eller researrangör, att man gör det där lilla extra. Men vad är sen då den stora massan, att blir det igen liksom en sån här nedvärderande av dem som inte har tid, resurser eller råd att resa på det sättet, utan de som har, vill åka på liksom gruppresa till Kanarieöarna eller något annat, bara för att det är helt enkelt liksom både tidsmässigt och kanske ekonomiskt det som man klarar av, så är det liksom mindre värt på det sättet att ha de mindre rätt att resa än de som har på något vis möjligheterna att ta reda på. Att det här har jag också fundera på en del, eller just för att jag ser att det här är också någonting som man ganska, lätt ha rätten att fast man kanske liksom försöker vara så där medveten och inte vara liksom kritisera folk på basis av kunskap eller av utbildningsvård eller så här, men det är jättelätt det liksom att det är mer tillåtet att på något vis vara lite så överlägsen och kritisera människor som till exempel reser till Kanarieöarna eller till någonting annat så här, väldigt så här mainstream turistmål eller som bara reser just på gruppresor eller all inclusive eller så här, och sen är det liksom lite finare att om man klarar av att på något vis arrangera själv eller tågluffa eller så här backpacka eller på något vis liksom, och just att man letar efter de stora upplevelserna på något vis, att då är det liksom lite mer acceptabelt att resa. Vad tror ni?
Ja, jag funderar faktiskt på det här någon gång att just när du säger att det kan finnas en sån här tanke att de som far till några så här färdiga resmål att det är lite sämre. Men sen om man tänker så här exploateringssynvinkel så skulle det inte vara då bättre att vi håller oss till de här platserna som så att säga, det här kanske är dåligt sagt men så att säga redan är exploaterade och inte liksom försöker söka nya upplevelser hela tiden så att mer och mer blir förstört. Jag vet inte, borde vi alla bara få på all inclusive? Jag vet, har du något tankar, Ylva?
Ja, no, i alla fall det att när du gör det så stöder du ju definitivt ett socio, liksom ett system där de, du kan ju intervjua de som städar ditt rum eller de som står i baren eller någonting och fråga dem att har du en lön som du kan leva på, ditt barn kan gå i skola, du får liksom, du kan fara på semester. Så då vet vi ju den, okej, okay, det är ju alltid så med ska vi säga, Om vi tittar på klasskillnader så jag tänker bara på Bourdieu som har skrivit om distinction, som handlar alltså om att no, det är en ganska lång historia, men det här just att det alltid det, för det första är det de klasser som kan resa, de klasser som kan göra hobbyn som kostar dem, som gör det, och sen oftast är det så att det blir en sen småningom blir det någonting som massorna gör så att säga. Och jag, det här, jo, det är klart att vi kan tänka, och jag tror inte, men det där måste man ju analysera, för var och en måste analysera det där att jag tänker på mitt resande, om jag utgår från mitt resande, så jag behöver resa så att jag har någorlunda gott samvete. Okej, jag kan tänka mig att jag ska fara till, jag har varit i Torremolinos på 90-talet och hade en jätteskön 2 veckors semester med våra barn. Det var det vi hade råd med då. Billigt hotell och liksom bara södern så där första gången vi for. Och så, där. Så det kan jag ju fortsätta göra och stöda då de som jobbar på det hotellet som troligtvis lever under ganska dåliga förhållanden. Det stals hela tiden också pengar på det där hotellet troligtvis för att folk hade det ganska eländigt av de som jobbade. Och så, där. Så det kan jag ju göra, men det här är ju precis i alla, alltså ska vi använda Fairtrade kaffe, ska vi kompostera bara för att det vanligen är medelklassen som gör det, och kanske de här, alla de här liksom, de här medvetet livsstilen, det är ju ofta en liksom någonting som en lyx på ett sätt, men om man tror på att världen borde gå i den riktning att till exempel de i Torremolinos på hotellet bor, att vi vill påverka den industrin också. Så alltså vi har ganska stora förväntningar på att vi kan påverka med en sån här liksom ganska till en början liten rörelse mot att man faktiskt går till hotellet och frågar liksom, och ja, det kan ju nog vem som helst göra att hur tänker ni på arbetsvillkor på den här platsen eller liksom. Det har vi funderat på. Det är kopplat lite till det här. För vi säger att vi åker till en plats där vi använder vi reser genom det som man ofta kallas liksom community tourism. Som är att du bor hemma hos någon liksom i lite mer organiserad form och du får äta middag i Indien hos en familj och så här. Och då är det ju oftast en familj som verkligen behöver den inkomsten. Att där kommer liksom det här att där går väl gränsen, där kan man inte liksom gå och titta i deras badrum, vad använder de för, ja, men det är många gränsdragningar i det här att vara den där besserwissen som kommer från ett rikare land eller har en helt annan liksom förutsättning för att köpa eko och fair trade och så vidare. Att det är svårt, det är många frågor i det här, så lätt är det inte.
Mm. Ja, det får mig att tänka på just lite sån här välgörenhetsturism eller sån här att också kanske många som vill ta ett mellanår och arbeta med någon slags liksom just då välgörenhet eller något ändamål, men i något annat land, just precis som volontär i något annat land. Och jag har alltså själv varit det här människorättsobservatör i Palestina i 3 månader. Men det beror ju liksom på kanske då med vilken inställning man gör det, att man då inte liksom åker iväg med en sån här tanke att nu kommer jag från en vällyckad, välbärgad på något vis civilisation och nu ska jag liksom sprida mitt budskap vidare dit vart jag är på väg och på något vis utbilda och utveckla. Men sen å andra sidan så är det just att jag tänker på det som du sa här i början, Katarina, just om det här med liksom hur svårt det också kan vara som HBTQI-person och resa, att sen å andra sidan så finns det ju många saker som man skulle önska att skulle vara på ett, liksom, ett annat sätt på de destinationerna som man åker till, att man ska kunna liksom öppet då vara i det parförhållande man är eller sådär, och sen kan det vara jobbigt. Att hur var det då när ni åkte till Indien?
Ja, jag hade aldrig rest tidigare i, liksom, i ett samkönat förhållande till ett land där det är olagligt, för att säga det jättesvårt. Mm. Ja, så det här var första gången jag var då där det faktiskt, jag var helt enkelt olaglig, illegal där var jag, var ingen människa illegal. Nej, men det där, och visst det var alltså jättejobbigt. Mycket jobbigare än vad jag tänkte att det skulle vara. För att fast vi var mycket på turistorter, så fast vi var där så man inte hålla varandra i handen. Man höll ett sånt här på finska hajurako mellan sig. Bara helt enkelt för att inte hamna i svårigheter. För att alltså min fru har rest tidigare mycket i Indien och hon sa att fast det inte skulle bli något problem med liksom polisen eller så här, så kan andra människor göra det svårt för dig. De kan liksom, du kanske inte får hotellrum, du blir inte serverad på restauranger och så här. Så det är klart att man värnar om sig själv och man vill ju ändå ha liksom en bra resa. Men efter den här resan är jag faktiskt hemskt osäker på om jag någonsin tillsammans med min fru kommer att resa till ett land där det är olagligt att vara gay. För att det var så pass jobbigt och jag vet inte. Och sen kommer vi in på det här också, att vilja stöda. Mm. Vill jag stödja ett sånt land med mina pengar, för att säga det krasst. Men vill jag göra det? Jag kanske inte vill göra det. Sen har jag hört om människor som reser till Ryssland just för att stödja liksom HBTQ-community där. Mm. Men det här blir det också en liksom avvägning, att vad är det jag stöder? Mm. Vad väljer jag att stödja? Och ja, jag har nog inte kanske någon så här jätteklar idé om hur det borde göras eller hur jag tänker göra, men jag tänker inte i alla fall utsätta mig för en sån här situation på länge.
Mm. Jag tänkte på det här du sa om att vara volontär och så här. Jag jobbar för Emmaus i 10 år och bott redan som barn på Emmaus kommunitet. Och där Emmaus har en hemskt liksom en jättebra förhållningssätt i det här, alltså under sen andra världskriget har många organisationer i Norden och Nordeuropa skickat ut experter till u-länder, underutvecklade länder som det hette, men Emmaus har alltid som liksom skickar ut personer, men man kommer till en plats, man bor precis på samma villkor med folk som bor där och jobbar som en liksom det är en solidaritetsarbete där man frågar vad vill ni, vad behöver ni. Och det är lite samma jag ser med Travel Four som den heter, den här gruppen som, eller det här organisationen, gruppen, projektet som vi jobbar med. Att det är lite samma sak, alltså att om vi forskar också lite i de områden, eller vi ber dem som ordnar resor att de känner till det här också, så att det är en dialog med lokalbefolkning, arrangörer och resenärer efteråt, och liksom och speciellt efteråt med feedback, så att det liksom inte blir det här top down där vi alltid är experterna och vi alltid vet. Och det är lite samma med det här som vi talar om klass, att det alltid är liksom på något vis man kommer och tillrättavisar och visar vägen och är de där som liksom. Så där tänker jag att det kan fungera på samma sätt liksom, att det blir på en som en systerorganisation eller som ett solidariskt liksom, mera som ja.
Här också som du sa, Ylva, just med att inte titta ner på folk och liksom men sen tänker jag också på när man är i ett land som till exempel någonting så enkelt som de har en samma återvinningssystem som vi har. Hur kan jag som resenär då, vad ska jag göra? Inte kan jag komma och säga att hej, ni är jättedåliga. Att ni kastar era plastskräp i havet. Inte får ni göra så här. Men inte kan jag då som västerländsk turist eller som medelklass komma och säga, vad ska jag göra? Vad gör man med den ångesten man känner då?
Man samlar sina egna skräp och ser till att man inte själv kastar dem i havet.
Ja, då har du ju gott samvete själv. Men det tänker jag också att det också kan bli en modell. För att det kan ändå men varför gör du så där? Det kan ändå liksom, det kan ändå väcka frågor. Det kommer att komma till Indien och Asien en tryck på Kina. Jag kan inte ens säga hur det är i alla de länder när det gäller återanvändning. Men det var just det jag menade också, att om man gör sån här community travel och bor hemma hos en familj, så kan man inte gå och peta i deras städskåp. För att liksom det ska bli, då måste det bli en annan sorts process där man kanske, ja. Så det är samma sak, det är känsligt.
Men åtminstone då när jag var i Palestina så det här, så lär man sig också sen, eftersom jag var där så länge och det arbete som jag gjorde var ganska mycket av att träffa just och hänga hemma hos en massa lokala familjer. Och där var ju just då precis det här att man liksom, man går inte och det här ifrågasätter att varför är det alltid mammorna som stannar hemma med barnen? Varför kan en kvinna vid 40 ha 10 barn? Eller varför kan en man ha 2 fruar och flera barn? Man gör inte. Men sen, å andra sidan, så i de situationerna också när man liksom släpper in allt det fina liksom som kommer därifrån, att jag har säkert aldrig känt mig lika välkommen någonstans som där. Och det kändes helt fantastiskt att bli liksom så emottagen, att alla man talar med lite längre börjar eller var sådär, ja men oj vad spännande att träffa dig och kom snälla och drick en kopp te med oss och oj jag vill att du ska träffa min fru eller träffa mina barn eller liksom någonting sånt, kom och ät lunch hos oss, och att man liksom verkligen sådär öppnar sina hem och öppnar sina hjärtan för folk liksom på ett så annorlunda sätt än här. Så jag tror att om man liksom kommer över på något vis just de här grejerna, att man inte ser sig själv som en liksom resande predikare, utan mer så att man måste bara liksom släppa på något vis de normerna som man själv har. Det här och låta liksom det andra komma in. Och sen då kanske i ett samspel liksom på något vis diskutera de sakerna, för jag hade en massa fruktbara diskussioner med till exempel det här kvinnor som hade fått sina barn som ganska ung och som sa till mig bara så att du är 30, du har inga barn, men hur kan det stämma att nu är jag 30, jag har nu fått mina barn, tänk nu har jag hela livet framför mig och gör vad jag vill, att du måste liksom gå igenom det här ännu. Bara, ja, någon bra poäng. Att liksom att det här, att det, jag vet inte, jag tycker att det är också någonting som är det bästa just med det här resandet, att man lär sig också andra sätt att se på saker och att man kanske också får lite liksom en omskakning i sina egna normer och på något vis hur man ser att ens liv borde gå eller vad man borde göra eller vad som är rätt och fel.
Mm. Och här kanske också, det tänker jag att om jag nu inte klarar av att vara i ett land där det finns så mycket skräp på stränderna så att jag får ångest, och kanske inte jag ska resa helt enkelt. Att då har ju jag också det valet att jag kan stanna hemma. Mm. Och här också i fråga om liksom HBTIQ-problematiken i olika länder. Jag kan välja om jag reser till de där länderna eller inte. De som bor där, de har inget val.
Mm.
Så att det är nog...
Jag tänkte ännu på det här med att vi säger att vi hälsar på en eller vi bor hos eller har middag hos eller hos en familj någon annanstans i en rätt så annan kultur. Så, och det är jättesmå resurser. Och vi tänker ofta på det här liksom att okej, vi ska resa miljövänligt, men troligtvis är deras livsstil otroligt mycket mindre påverkande och beroende vad de använder för kemikalier eller nästan eller elda med ved eller vad som helst, för att de har lärt sig att precis som man efter kriget i Finland, alltså jag kommer från en efterkrigs liksom barn är jag då, så då på 60-talet så när det var liksom man spara, alltså min man som är från USA, han var helt begeistrad av, han hade en grupp studerande på en folkhögskola och så bakade de amerikanska någonting brownies. Och sen så sa den här en tjej då som var hemma hos oss bakade dem. Och så sa hon att var sätter ni de här margarin, det här som är runt, de här liksom, det här metall, vad kallar det? Omslaget. Vart sätter ni dem? Och han bara tittade på henne och sa att de slänger vi ju. Nej, men du ser ju, det är ju här smör kvar, det är ju margarin kvar här, vart sätter ni dem? För det var helt, hon var 19 år liksom, det var helt klart för henne att de sparar man för att sen smörjer man med dem.
Ja, just det.
Och ni vet alla de här tanterna och kanske farbröderna som har sina små sån här snören. Alltså att man sparar snören i en speciell påse någonstans. Mm. Ja, men det där kommer kanske lite tillbaks, men jag tror vi har levt under en tid när allt sånt slängdes, för det är ju i vägen, för vi ska ju rensa och det ska ju vara enkelt. Sådär. Så jag tror att liksom där har vi massor att lära oss igen hur man lever billigt, att, liksom, eller ska vi säga miljömässigt på ett bättre sätt. Så att vi kan, det är nog en, jag tycker det är ett utbyte. Mm. Och det kan det bli när man reser.
Jag kommer att tänka på en sak just med att resa igen som HBTQ-person och det här, och just det här med konsumtion och vem man vill stödja, så att det är också, eller just att det kan vara ännu mer problematiskt, för att till exempel, jag vet, ett ställen som Israel eller Tel Aviv är ju en så jätte, vad ska man säga, profilerar sig som en väldigt sån gayvänlig stad och gör jättemycket kampanj på att locka det här, just precis såna liksom turister som vill uppleva en gayvänlig stad och som vill gå på gayklubbar och som vill liksom att kom hit liksom med dina pengar, du HBTQ-person. Och samtidigt när man gör det så stöder man ju liksom en, det här ockupation av ett annat land, alltså Israels ockupation av Palestina, när man liksom använder sina pengar där. Och just den här pinkwashing som det då har kallats, strategin, som är ändå en ganska medveten strategi av liksom så här turismindustrin i Tel Aviv, så är ju också det lite jobbigt, eller så där att man liksom känner sig kanske också, eller kan känna sig liksom utnyttjad att använda på något vis, att berättiga liksom en ockupation med att vara sen i en liberal på ett annat sätt än de kulturer som liksom omringar ens land.
Mm. Ja, det är ju liksom, jag tycker det här med pinkwashing, det finns ju närvarande på så många olika ställen. Mm. Liksom, du behöver inte åka ut och resa för att vara med om det här. Om man tänker till exempel på bara liksom olika Pride-parader, hur företag vill vara med för att det är så många som samlas under en Pride-paraden, Pride-vecka. Så där, det kommer nog jättemycket företag som bara vill synas och vara med. Eller så tänker jag i alla fall. Mm. Jag har inte forskat på det här, jag har källa vad jag tror. Men det där, ja, det är klart att om man börjar tänka på det så visst känner man sig utnyttjad, absolut. Men man blir nu så utnyttjad på så många sätt här i världen.
Ja, exploatering, jag menar, de som vill exploatera, de hittar alltid sätt att exploatera. Jag menar, det här är någonting som inte alls har tänkt mycket på. Den här, men det här, nu när jag tänker på det så det är precis så där är det ju. Och det, inom så många områden. Vi försöker, där Travel Force jobbar vi med som en non-profit. Alltså vi tänker inte ha någon vinst av det. Vi vill inte göra vinst på att så att säga gå ut med de här att vi understöder hållbart resande och sen ta en massa vinst av det. Alltså det är inte vår idé, inte att det här är nu mycket pengar, utan precis tvärtom. Vi vill liksom, möjligen kan det bli ett jobb för några personer på sikt, men vi jobbar alla frivilligt med det, och vi vill att det blir det någon slags vinst, så ska det gå då till någonting vettigt som har att göra med hållbart resande. Så att, men exploatering, alltså om man bara sätter på sig de glasögonen, så det är helt otroligt hur så många människor försöker vrida ut så mycket som de kan ur precis vad som helst. Men det är ju liksom bara vårt samhälle. Det går ju inte liksom att... Det är ja,
det är liksom den vagga vi är födda i, ja, hela. Ja. Västerländskheten, ja. På något vis. Ja, kan göra. Vad kan vi göra? Vad tror ni? Hur kommer det att se ut i framtiden? Kommer det att bli något bättre? Vi har sån här företag då som kanske... Som det här som du, det här projektet som du jobbar för, Ylva, vi har människor som tänker före de reser, men är det här, finns det någon framtid för oss?
Jag hoppas ju jättemycket på, jag är så här ganska teknologitroende, så jag hoppas att det här någon smartis utvecklar någon slags liksom bränsle, biobränsle som kan användas i flygplan, så att det ska vara möjligt, för att det här, jag vill ändå tro på liksom också en framtid med global rörlighet och med liksom vad ska man säga, både positiva och negativa kulturkrockar eller så här, att man ska liksom kunna lära sig och känna varandra. Så det här, så jag hoppas jättemycket på att vi faktiskt får någon slags liksom sätt att resa som är mycket mer ekologiska, för att faktum är ju nog den att liksom den flygtrafiken som vi har idag, så den kan vi inte leva med, att den är helt ohållbar.
Men det pratas, eller har ju pratats om så här att man kan betala till sådana här avgifter.
Ja, gör kompensation. Jag har börjat göra det. Och vi har talat mycket om det också. Att det är ju lite som att pinkwasha. Mm. Alltså det är ju lite samma sak där som att okej, okay, jag betalar bort mitt samvete blir rent. Men det är ändå, då gör man någonting vettigt. Alltså du kan stöda en bevara en skog eller något sånt. Men du kan du, ja, det är ju inte, men jag hade precis samma, jag tycker att en av de viktiga frågorna just när jag tänker på framtiden är precis samma sak, alltså hållbar energi för flyg. Och jag trodde att det fanns, jag hade liksom hört av någon att ja, men nu är det på väg. Liksom. Så jag gick och googlade det här, men det är inte alls på väg. inte inom sådär. Men jag hade hört, ja, men det är nog liksom, och det ska bli. Men det finns alltså, visst finns det finns nog försök till att få det liksom lite mera hållbart också flygindustrin, men det är ganska långt dit, men vi, de är ändå hoppfulla har jag förstått, men
det är lite som manlig preventivmedel, men det kommer
aldrig. Nej, precis, jag har också sysslat lite med det här greenwashing, alltså att jag liksom betala lite bort av mitt dåliga samvete. Och just sån kompenseringsavgifter. Och ibland har jag betalat någon organisation, just någon miljöorganisation, och ibland liksom åt en annan eller sådär. Att inte kanske heller helt sådär strukturerat, men tänkt på det. Och just sådär att det skulle motsvara ungefär 10% av när flygens kostnader. Men också, så det har jag också funderat på nu, till exempel att när jag reser så mycket med jobbet, att jag borde ta det upp med min arbetsgivare och få min arbetsgivare att gå med på att betala också en sån här liksom 10% kompensation av de här flygen, för min arbetsgivare är också liksom väldigt sån här, väldigt miljömedveten organisation, så det här så kanske man skulle klara av det, men också en, eller så där, med tanke på hållbarhet, eller bara att jag jobbar liksom i en nordisk organisation, och vi hade ett intressant samtal också här, det här, för vi har överraskande mycket kulturskillnader ändå och olika liksom förhållanden i Norden, att just vi hade ett hållbarhetssamtal för inte så jättelänge sedan, där det var en diskussion där liksom finnarna, svenskarna och danskarna talar mycket om liksom köttätandets då belastning på miljön, medan sen islänningarna och Grönland talar mycket om turismens påverkan på miljön, och liksom i ett isländskt perspektiv till exempel var man tänkt att det var mycket mer relevant att tala om turismens påverkan än egentligen liksom köttätandets påverkan, för att också med tanke på att om man är vegetarian i ett land där det inte växer hemskt mycket så är det kanske lite annan sak, att just man lämnar ett lite annorlunda liksom ekologisk footprint eller så här fotavtryck om man vill vara vegetarian där, än om man är vegetarian någonstans var man kan äta ändå. Så i Finland så klart vi äter ju en massa liksom råvaror som också är flugna hit eller tagna med båt, men här har vi ändå en möjlighet att äta liksom lite mer så här inhemska producerade råvaror, att det är nog liksom här, och med tanke på den köttproduktionen som vi också har i våra, eller så här, medan sen om man talar Grönland till exempel, som är ändå ett stort liksom jaktsamhälle fortfarande, och mycket av det som man äter är också sånt som man fångar själv så där, och där växer ingenting så det här, så det är liksom en lite annan fråga där, så det tyckte jag att var en jätteintressant diskussion.
Och hade de ganska, vad hade de för tankar om hållbar turism då? Så
till exempel, eller just att på Island så har de ju satsat mycket på turism de senaste åren, och det har varit en av de formerna av liksom ekonomisk tillväxt som har hjälpt dem då från deras förra ekonomiska kris. Det här, men att det har gått för långt. Att det liksom, att de har varit för, det deras där, de har varit för effektiva med att locka turister, och sen när alla turister tar de här samma golden circle och så vidare liksom, det här, de ser alla samma saker, gulfoss och geishir och allt det här, så är det liksom nertrampat. Mm. Och att just att sätta kanske då ett visst tak på att okej, att vi kan bara ta emot x antal turister per år, för att vi vet att vart de kommer att åka. Och så att det är någonting som diskuteras.
Det där liknar ju då Barcelona. Jag läste riktigt nyligen om Barcelona, att de försöker bara få liksom antalet per dag. Mm. Man kan, skatt, Venedig tar ju skatt per person. Alltså man betalar en extra skatt när man bor i Venedigområdet.
Jag tänkte just fråga, hur gör man det här då för att liksom...
Ja.
Liksom man, minska.
Ja, det är just det där. Och det här, jag tänkte på det här just med till exempel då Torremolinos, där jag var. Så där, liksom det är ju helt klart att man kan ju tänka sig just det, att det här får ni exploatera, här får ni hålla på och leka hur mycket ni vill, och turister, och sen den resten får vara liksom i fred, så det inte förstörs. Och det är ju en möjlighet att man, men, och sen just det här att ska man gå på, vi har talat mycket om det här med till exempel exploatera djur. Att gå till ställen där djur är inhägnade, liksom hur mycket ska man stödja det? Utan det man stöder som turist är ju det som också sen får fart, och det är ju det som precis som på Island, och liksom att och om vi inte, och där blir det stopp också så småningom. Men så det är ju också en sån där balans att men i Venedig har de börjat göra så, du får ju komma, inte stoppar de ju dig, men du betalar en skatt per natt per person. Och sen är det ju det fina med Venedig, att du bara vandrar. Det finns ju inte ens cyklar i Venedig. Så att den miljöpåverkan är ju, och sen båtar, den smutsar, så det är ju det enda motorfordon som får finnas där. Så på det sättet är det ju en ganska hållbar miljö på annat sätt. Barcelona vet jag inte vad de har tänkt börja göra, men
ja. På ett av de mest exotiska ställena som jag har varit, alltså Galapagosöarna, så där har de också ett sådant max antal av turister som kan vara där samtidigt. Men dit ordnas det också bara så här paketresor, att man liksom är då 5 dagar eller 8 dagar antingen på båt eller liksom sådär, men att man har alltid en biljett tillbaka när man är där.
Man får inte gå dit och trampa själv.
Nej, precis, och man har alltid en guide och sådär. Så att på det sättet så kontrollerar de att hur många som är där samtidigt. Sen kan man ju också ifrågasätta att är den liksom tillräckligt låg, den där gränsen, att är det här för mycket folk? För jag tyckte nog att det var ganska mycket turister, men att ändå så var det sådär så pass organiserat så att de, för det är ju på grund av djuren som de flesta åker dit, så att djuren fortfarande liksom känner sig eller sådär lever liksom naturenligt där, och så att de inte ska bli överbelastade. Men det är åtminstone en strategi. Om vi kommer tillbaka liksom till den själva på något vis redskapen av resande, alltså så det här, så tycker jag att de också är jätteintressanta ur ett klassperspektiv, för att till exempel båtar eller flyg är ju sådana ställen var man kanske mest använder begreppen klass, och som de är ju liksom så här mikrokosmos av klassamhällen, att där verkligen så har man liksom delat upp människor i första klass och business klass och sen här vanliga turist eller ekonomi klassen.
De under bildäck.
Precis, just det där som på båten. Att det här, att man liksom verkligen då uppdelad enligt sin betalningsförmåga, och också kanske de där själva situationerna, som att när man befinner sig i ett flyg och så sitter man där i turistklassen som kan vara överfull och man har inte riktigt med utrymme, och så känner man liksom den där doften av till exempel av nybakta kex som liksom delas ut där på andra sidan av skynket.
Och man ser stewarden komma med ett riktigt glas och gå förbi.
Precis.
Och sen stänger de den här skynket. Så att du inte heller ska gå på toan ens där. Du ska alltså inte störa den här första klassen. Men de här roliga också när de flyttar de här väggarna bakåt när det har kommit fler. Och ibland måste de nästan ta bort första klass för det har inte kommit någon. Så det är ju också ett sätt för oss att vi ska förstå att det är ju nog hemskt attraktivt att köpa den där nästa klass. Jag menar, jag tror det är en jargong de kör ännu. Att nästa gång kanske vi vill köpa den där och få de där kexen. Jag menar, det är en i sig liksom.
Men nu har man ju blivit utav det ända sen man var liten, och liksom hela tiden när man reser och också i populärkulturen att man blir bounced up och vad det skulle vara lyxigt och fint och kiva. Men sen har man lite mera benutrymme.
Det var faktiskt att min senaste arbetsresa var till Grönland, och ja, det här, jag bokade den lite i sista minuten. Och då på vägen till Grönland så fanns det bara plats på just det flyget som jag skulle åka med, så att jag skulle komma i tid till mitt möte, så fanns det bara plats i business class. Och prisskillnaden den fanns ju, men den var inte liksom så enorm att jag inte skulle då ha köpt biljetterna och åkt med ett annat flyg. Och så köpte jag den, och jag hade nästan liksom dåligt samvete att jag måste så bortförklara att varför jag åker i business-klass, också för att jag åkte med en kollega från Danmark, och så när vi skulle gå på flyget så var jag lite så jag ska nu gå hit åt andra sidan, att det fanns inget annat alternativ. Jag måste köpa den här biljetten. Att jag är inte egentligen sån som liksom att man har också den där resande identiteten, eller min resande identitet är nog liksom ännu fortfarande lite sån där backpacker och lite sån där att jag behöver inte ha det så, liksom, så lyxigt, utan att jag är mer ute efter den där, så att säga, autentiska upplevelsen. Men vad är det för autentisk upplevelse att sitta och trommas med folk?
Liksom? Det är också intressant, för att för då blir det ju en klasskillnad på ett annat sätt. Mm. För du som medveten medelklass reser som backpackers. Liksom att det blir ju helt olika. Det är ju en intressant grej där. För jag gjorde samma sak. Alltså i Sverige var det ibland billigare, hade varit att köpa tåg första klass. Och då har jag gjort det några gånger. Att, jag menar, det så. Och då kan jag också säga att det var billigare. Därför gjorde jag det. Men sen får jag då gå till en sån här lounge i TCP Göteborgs centralstation. Så det måste jag göra också som sociolog. Tyckte det var jättespännande. För vi hade talat om sån här liksom, just distinction mycket nyligen på universitetet där. Och så jag gick in också lite. Och då kunde jag också liksom lite ursäkta att jag var liksom forskande där då. Men, och det var ju jättespännande. Alltså ett stort, stort frukostbord. Som du får bara plocka allt. Och det är ungefär, vet, om man är liksom inte alls van, så går man och frågar, får jag ta, är det gratis? Och de bara liksom tittar på en liksom. Men det är ju självklart det är gratis. Att där, liksom, du kom bara in och du hade en kod på din biljett och så. Och det är ju nog, det är ju nog som att besöka liksom en annan värld. Och ett annat sätt att resa. Men det var jätteskönt. Där kunde jag sitta och titta på tidtabellen. Jag satt inne i ett litet rum och tittade på. Så det var ju liksom en.
Det här är ju också väldigt, väldigt närvarande om man reser till exempel med tåg i Asien. Och jag lovar, jag har varit på andra ställen i Indien, men nu i Indien fortfarande. Så där, vi åkte tåg flera gånger, en gång ett nattåg, 15 timmars tågresa. Och där har du har ju jättemånga klasser att välja mellan. Och jag var ju direkt där, när AC-klassen och första klass. Och sen började jag tänka, men herregud, att jaha, sa jag just det där? Att, för att det är inte så stor peng för oss sen. Men sen när man ändå såg liksom de här vagnarna som var sen helt knökfulla med folk. Och jag betalar liksom någon 10-20 euro extra för min AC-vagn. Så det, man kände sig nog lite så där dålig. Och sen klagade jag nog ändå för jag tyckte att det var lite så här shabbigt i den där vagnen vi reste i. Och sen funkar nu inte så där jättebra. Och där var nu en liten sån här fläkt, men inte funkade. Och sen igen var jag så här, nej, vad håller jag på mig? Att jag har ändå en valmöjlighet. Men ja, det blir så där närvarande när det är nytt allting. Och ja, I don't know.
Jag läste någonstans att det här att människor som är lite äldre eller alltså nu när jag säger lite äldre så menar jag människor också i min egen ålder, alltså som är liksom födda i mitten av 80-talet eller äldre, men vi som kanske då, vad ska man säga, har rest med flyg på 90-talet och som då kommer ihåg den tiden som man fick mat alltid på flygerna och när man hade riktiga bestick och så vidare, men att liksom att den här ålderns människor blir också mer irriterade på att flyga idag, därför för att när man inte mer får de sakerna som man har fått tidigare. Okej, det kan ju hända att det är lite billigare att flyga, att man liksom tillåter det. Att så är mer lågprisbolag, att då är man sådär okej, att jag får biljetter lite billigare, så då lever jag liksom med det här. Men när det är flygbolag som man har blivit van med en viss nivå av service, och så får man inte mer, och sen också det här med att folk liksom har börjat ta allting i handbagage för att man ska betala skylten för att checka in bagage och så vidare, och det liksom blivit trängre och det har blivit sämre, och sen då är den där skillnaden till de där liksom övre klasserna, att just en sån här på något vis, en flying rage eller en sån här liksom irritation över flygresan, det är liksom en sån sak som drabbar då oss som kommer ihåg den gamla goda tiden.
Och sen kan man ju där, när det gäller just här igen, TSB Finnar har ju hållit kvar åtminstone på lite längre resor än smörgås. Mm. Liksom att det sen, då ser man det som en sån här, och de har helt rätt tror jag i det, att det kanske gör att jag lite hellre liksom köper det än någon där jag, och den här smörgåsen är ju ingenting värd egentligen. Så det är liksom lite sådär att de vill hålla. Eller det här med att man inte lika mycket klagar på folks bagage, alltså handbagage på på många av de här billiga flygbolagen så är det ju så att de står vid dörren och ser den där för stor, sätt in den i den där. Men det gör man kanske inte på de här gamla, de som fanns då på 90-talet.
Men sen på andra sidan så finns det kanske någonting liksom skönt med vissa sådana här lågprisbolag, som till exempel kanske Norwegian som ett exempel, att de har ju inga klassindelningar där. Att samma regler gäller för alla. Det är ingen som får någon mat. Om nätet inte fungerar, när wifi inte fungerar, gäller det för alla. Och att det liksom på något vis att det finns inga sådär, finns inga så här särklass, det finns inga specialregler. Så det här.
Men är det inte så där att du kan betala lite till och få gå tidigare på Hind både Ryanair?
Ja, det har ja. De. Och sen har de också sådan att man kan få gå sån här snabbare eller så här ja. Genom förbi kön.
Ja, liksom, att de får gå fortare på det sättet.
Och sen ja, också securityn snabbare, så här fast track. Där.
Och sen också, inte mat men bokad plats. Mm. Så de försöker ju nog lite göra.
Kanske vi borde döpa bekväm. Om dem från lågprisflyg till solidaritetsflyg. Lite ja. Mer solidariskt ja, än så att säga, vanliga flygbolag.
Jag tänkte ännu det där med att resa som kvinna. Att det kunde vi ju, det skulle vara ganska roligt att höra vad ni har tänkt. Och jag har bara jag har gjort det egentligen mycket kan man säga, och då kan man säga medelålders kvinna, ung kvinna. Jag kommer ihåg när jag for över till Sverige, första gången jag for ensam över till Sverige var jag bara 12 år, och då får jag på båt på dagen. Så jag var jättevan med att sen studerar jag på Åland, och sen har jag haft många vänner i Stockholm och i Sverige har jag haft släkt och så jag har rest mycket. Men jag kommer ihåg den där tiden när jag var liksom i övre tonåren eller ja, sådär 15 plus, när det alltid kom män som ville liksom, man låg då mellan sätena och så kom det var precis varje gång hände det, tycker jag, män som liksom skulle tafsa på natten, och det var sån här, så det fanns den här skräcken liksom av det här att, och där tänker jag just på den här liksom att som kvinna få ha rätt att resa utan att bli något. Blicken finns ju alltid där, men utan att åtminstone bli tafsad på. Att det, till och med blev det så mycket sen att det kom varje gång var samma man, och under sätet så här, alltså jag var ju inte, jag menar, inte hade man hytt då. Och sen till sist, så det sista han gjorde sen var att han frågade att skulle du vilja komma till mig i Norrtälje. Det var liksom, då hade han tyckt att nu hade han värmt upp mig. Så liksom hela det här liksom, det där så finns ju där. Man är otryggare. Liksom där. Hur ska man röra sig? Var ska man röra sig? Och jag försöker ju att inte utsätta mig för farliga situationer. Men bara i fjol när jag reste ensam egentligen från Italien till Kroatien. Och sen var jag i Slovenien, den här kusten som är där. Så blev det bara så att jag hamnade på en station i Trieste klockan 9 på kvällen. Och det visade sig att, och det var på som det var högsäsong, visade sig att det inte gick någon buss till dit jag skulle i Slovenien då, och Trieste i Italien. Och så jag hamnade på en liksom mycket skrämmande station på en tid när jag inte visste, alltså vad ska jag göra? Så tur nog så jag gick runt sen och frågade hotell och hostel, jag hade inte ju massa pengar att betala något dyrt, men det fanns sen slutligen ett hostel, jag kunde få en säng. Men annars skulle jag alltså ha blivit där, jag skulle troligtvis ha blivit utslängt från stationen, alltså, så man hamnar ju i sådana situationer, och då som kvinna tror jag man nog känner sig, åtminstone jag känner mig mera utsatt. Men jag funderar på det här också, det finns också liksom humor, man kan också ta det med humor mycket av det här, för jag skulle resa jag tur och retur faktiskt, men ena gången reste jag från Finland till Göteborg med bil för att ta saker dit för att jag studerade där, så jag åkte genom hela liksom Sverige från Stockholm till Göteborg med bil. Och först tänkte jag inte mycket på det, stanna på de här ställen där man stannar och tankar och kaffe och sådär. Men sen när jag får på väg upp igen så förstår jag att det är bara jag som är kvinna som reser med bil genom Sverige. Sverige som ändå är ett land där man tycker att kvinnor och män gör nog ganska mycket samma saker också i alla åldrar och sådär. Nej, alltså det var helt otroligt. Fanns det en kvinna så var hon med en man, och det här är bara liksom en 5 år sedan. Så det är definitivt så finns det strukturer för det här hur man gör mycket, mycket strikta strukturer liksom, när man ser det från en feministisk synpunkt också.
Mm. Mm. Jag har inte rest så där jättemycket ensam. Jag har rest mycket tillsammans med kvinnliga vänner. Och så här. Jag har tagit mig från plats till annan jättemycket ensam. Men själva resande. Men det tycker jag nog är väldigt vanligt fortfarande. Också liksom när jag var ung och vi backpackade Europa. Men också nu som vuxen har jag hört det. Att kvinnor som reser ensamma, så de har med sig en ring som de har på fingret.
Mm.
Att, liksom, att det blir då den här, att man kan säga att hej, jag är gift.
Det tänkte jag på vikingsex på 70-talet faktiskt. Mm. Jag såg jätteung ut. När jag var 15 så såg jag ut som 12. Så det skulle kanske inte funka. Men det var liksom faktiskt det där. Och jag måste faktiskt säga att det var faktiskt så att jag gifte mig ganska ung. Då minns jag att jag också reste en del ensam för att, av olika orsaker. Och då minns jag hur jag reflekterade över den där, för jag hade ring då. Nu har jag inte ring fast jag ändå är gift. Men jag hade ring, och då minns jag hur jag tänkte precis på det där, att det är så märkligt, för det är skillnad. Mannen, vet inte vad han var, den här Norrtäljemannen, men ändå liksom att det var skillnad.
Det är ju det som, det finns väl några memes på det här också, att män vill skada kvinnor, men de vill ändå inte skada andra män, så därför ger de in sig på kvinnor som är gifta, för att man har respekt för mannen men inte för den där kvinnan.
Precis.
som bär ringen.
Ja, eller så där, många gånger har jag, alltså, jag kommer inte ihåg om jag har gjort det själv, men jag kommer definitivt ihåg att jag har liksom varit med i diskussioner, vad man har diskuterat, borde vi göra det eller borde man inte göra det, skulle det vara enklare, skulle det liksom, men då har det varit mer kanske inte en sån säkerhetsfråga, utan mer en fråga om att liksom slippa en massa samtal, eller slippa en massa så här raggningsförsök, eller slippa liksom, det är sådär att man reser med några kompisar, eller att man är liksom intresserad, eller att man kanske har en pojkvän men inte är gift eller förlovad eller sådär, men man skulle inte liksom orka på något vis gå igenom en sån där diskussion, och sen för att på något vis sådär spara sig så skulle man göra det, vilket ju också är helt liksom, alltså känns jättetöntigt eller sådär. Men nej, jag kan inte komma ihåg om jag har gjort det själv. Jag vet inte om jag är liksom så här, på något vis lite naiv och lite våghalsig just det där, men jag har inte så hemskt ofta, eller jag har inte liksom kommit på att jag skulle ha känt mig jätteotrygg med att resa. Jag har inte heller så där, att jag har just som du sa Katarina tagit mig till ställen liksom ensam ganska mycket så här, nog liksom flygrest jättemycket ensam. Men så att man skulle ha haft långa resor var man hela tiden ensam, så det har jag nog inte gjort, men just till exempel då sådär interrail i Europa. En gång bara på Tumis med en annan liksom flickkompis. Och sen en annan gång liksom tillsammans med fem flickor kanske. Och då så var det också ganska så här budgetresa. Och vi hade inte liksom planerat eller beställt eller något så här på förhand. Utan så här tog det som det kom. Och det hände att man måste sova på en busstation. Och allt möjligt sådant. Att det skulle kanske ha varit lite annorlunda om man skulle ha varit ensam. Men sen när man var jag kanske 19 eller så. Och sen tillsammans med fem andra. Och så var man bara så nå. Och ingenting, liksom jag har aldrig varit utsatt för någonting som skulle sen göra att man skulle sen bli så där rädd för det. Men en, eller det som jag har upplevt som jobbigt, speciellt liksom nu när jag har blivit lite äldre och också så rest, så är det igen den här diskussionen, alltså just, kanske tillbaka till det här ringämnet, men just det här att i Finland så är man inte liksom ifrågaställare i Norden att man är 30 och inte liksom har en partner eller barn. Men på många andra ställen så är det nog väldigt så där, känns det liksom otänkbart för de lokala, och att jag har haft så många diskussioner och måste svara så många gånger på att hur det är möjligt att jag är 30 år, inte gift och inte har några barn och att känner jag liksom inte att mitt liv är förlorat typ eller så här. Eller att vad är det för fel? Att är det för fel? Är det fel på mig eller är det fel på alla män i Finland eller liksom vad är problemet? Och skulle jag inte kunna tänka mig då den här herremannen som är här någonstans bredvid som råkar vara singel? Att det har jag nog sen igen upplevt som alltså jag har nu oftast liksom skrattat bort det då i den situationen, men det har nog faktiskt varit ganska jobbigt. Det är nog sen att
den... Det är lite kopplat till det här med att tycka synd om liksom, att de vill, för att det där tänker jag, sitter jag på ett vandrarhem ensam vid morgonbordet och äter och njuter så otroligt, för jag tycker jättemycket om att resa ensam. Jag tycker också om att dela en resa, men det är liksom ungefär lika, att jag tycker om att dela en resa, men jag tycker jättemycket om att ha den frihet det innebär. Och sitter där och njuter av mitt morgonmål så ser jag ändå de här blickarna. Och jag kan till och med få sådana att om jag har ring så kan någon fråga where's your husband liksom och så här. Att det, tycka synd om en kvinna som reser ensam, går på bio ensam, sitter på stranden ensam. När det är det som jag väljer att göra. Så det är också en ganska intressant, bara genom att jag är där så kanske och berättar att jag har det bra så gör jag ju kanske en insats för kvinnor som vill resa ensam.
Jag har nog inte heller känt mig så hemskt rädd av att vara liksom kvinna eller ensam kvinna på resa. Däremot så blev jag jätterädd nu senast när jag reste med min fru och vi reste som att vi skulle resa som vänner. Och vi var åt och det kom fram en kille som jag förstod inte riktigt först vad han ville. Och jag sa bara, nej, jag ska gå bort. Att jag först tänkte att han försöker sälja någonting, men det var inte någonting. Sen kom det fram att han, det var någon så här sanning och konsekvens som han tydligen lekte då med sina vänner som satt vid ett annat bord. Men jag fattade inte riktigt det här, så jag var så där till sist slut att liksom, hej, sorry, att får jag äta nu? Får jag äta i fred? Så gick han bort. Sen efteråt när jag satt där och sen såg honom vid det där andra bordet när det var ett stort gäng som då drack och hade roligt och så här, så då insåg jag att okej, det var en lek som jag nobba just och nu om han inser att den här kvinnan som sitter bredvid mig att hon är min fru, så kanske han kommer och hackar mig på stranden, vet ni, att liksom det blev en så här fruktansvärd rädsla som kom från eventuellt några fördomar som jag själv har. Men det var liksom kanske det värsta jag har varit med om, och då hände ändå ingenting. Men det var en så här inre rädsla att har jag nu gjort någonting fel och på grund av vem jag är så kommer jag att hamna illa ut. Det var obehagligt. Men det där, ja, det är ju också någonting, jag menar, som kan hända i Finland. Det är ju liksom inte kulturbundet eller bundet i vissa länder. Alltså. Men ja. Nej. Now I got us down. Hur ska vi knyta ihop det här nu då, tycker ni?
Nu har vi några tips om man vill resa feministiskt, medvetet, hållbart.
Kanske att reda, alltså läsa på om det land dit du ska åka, så att du också vet vad du kan och vågar begära. Lite hur du ska göra för att inte trampa på tår, tänker jag, till exempel.
Ja, det tänker jag också. Det tycker jag hör till det liksom hållbart resande också, att du till exempel, om vi säger att du tar en grupp till Indien då, eller så, att du har liksom lite läs och res i så fall, om du är intresserad av att resa på ett sånt sätt. Nu här har vi nu igen det här, förstås det här om du vill åka på en sån sorts resa där du inte har en all inclusive, men du vill inte resa i din bubbla, utan du vill liksom vara en del av kulturen, så att läsa på, tror jag är, du får också så jättemycket mer ut av det om du har läst på, det tycker jag. Och sen mitt tips är att man funderar på resor som man vill ordna, och sen så kommer man på vår
på den här hemsidan Travel 4, som heter Travel 4 Local nu, och tittar, och så kan ni vara med och skapa resor. Och då, jag tror att när man, jag har skapat några resor nu och hjälpt andra att göra det, och då börjar man ju verkligen tänka på de här, för vi har också liksom en sån här där du kan titta, vägleda folk som vill ordna en resa någonstans, att har du funderat på de här sakerna? Och vi kan liksom också med kompensationer, så kan vi till exempel hjälpa och säga vad man kunde göra och så. Att då har man ordnat en, okej, åt sig själv, man kan ju göra det också åt sig och sin partner eller till en grupp. Så då tänker man ordentligt på de här sakerna, för att då måste man ta i det liksom på ett annat sätt. Så kanske det är mitt förslag, att ordna en resa för någon.
Ja, jag tänker så här, släpp dina normer och dina fördomar och dina stereotypier så långt du kan, stöd det lokala så långt du kan, och döm inte folk som inte reser som du, förutom de som reser i sina privata jetplan, de får man döma.
Bra.
Ja, okay, bra.
Tack så mycket.
Tack.
Tack.
Om rymdturism.
Men det blir åtminstone en klassmarkör. Det är det här.